Hej och välkomna till Elbilsveckan med mig Peter Esse och dig Kristoffer Gullin.
Hallå, hallå Peter. Hur är läget med dig?
Jag är läget bra. Den var lite svårare meningen.
Jo, men tack. Star Wars Yoda där.
Ja, precis, precis. Jag har varit uppe lite trött här. Jag har varit uppe och producerat nyheter här. Vi hade en liten intressant små prischock här nu med laddning framöver här på Ellie som vi ska prata om. Och du har varit ute vakna mitt i natten här, meddelande om nya upptäckter du har gjort om Toyota BZ4X.
Ja, jag tror att jag börjar få lite koll på vem den bilen är för, kan man säga.
Ja, fint. Men först så ska vi ju tacka veckans sponsor, Kempower.
Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
Tack för det, Kempower. BZ4X, har den någon form av förkortning den?
Det är ju BZ4X som är förkortningen.
Ja, eller jag menar liksom hur det ska uttalas på något roligt sätt. Så.
Nej, utan det är BZ4X man säger.
Okay.
Beyond Zero BZ. Fyran är hur storleken på bilen, så att det kommer antagligen komma både en trea och en femma. Eller trean tror jag redan är bekräftad, men femman har vi inte hört något om. Och sen X står för SUV.
Nej, det var ju logiskt.
Så att BZ4X är alltså en elbil Beyond Zero i storlek 4 SUV-format.
Det är inte den enda SUV:en du har skickat traumatiserad meddelande om, utan du har även fått lite insikter om EX30 som vi ska prata om här som huvudämne.
Jag är så besviken.
Ja, men först så har vi lite snabbisar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Yes, och då är det ICCT, alltså den här oberoende transportorganisationen som finns. De har betygsatt olika bilmärken här nu och i princip betygsatt dem baserat på hur bra det går på elbilsfronten för dem. Och det är egentligen bara två som får bra betyg, om vi ska säga så. Det är Tesla och BYD som får 83 och 73 poäng vardera på en 100-skala då. Och då är det framför allt Tesla då, som vinner den här striden, eller striden, men de vinner den här undersökningen som de har gjort. Då är det framförallt på deras teknologi och deras vision. När de får full pott får de på vision. Det får man ju säga om Elon Musk och Tesla, att han har ju målat upp en vision som är betydligt bättre än någon annan företagsledare jag har hört. Så att det kan jag ändå tycka är helt okej poängmässigt så. Men även BUD får väldigt höga poäng här, och även om de inte får lika mycket inom teknologi som Tesla, så får de desto mer i marknadsdominans, och det är ju för att de är störst på laddbara bilar i världen. Tesla är ju störst på elbilar, men BUD vinner ju laddbart eftersom de är väldigt stora på hybrider. Sen kommer ju ett par andra märken här som håller på med sin omställning, och då är det ju de här vanliga som vi brukar prata om, BMW, Volkswagen, vi har Stellantis-gruppen, vi har Geely-gruppen, Renault, GM och så vidare och så vidare. Längst ner på listan har vi ett par rödmarkerade som får väldigt låga poäng, och det är ju biltillverkarna som inte alls fokuserar jättemycket på elbilar egentligen, och inte direkt är i någon omställningsfas heller. Och då är det Toyota, Honda, Nissan, Tata, Mazda och Suzuki. Och jag blir lite förvånad över att Nissan är där. De har ju ändå, var ju ändå väldigt tidiga med elbilarna och har sålt väldigt mycket elbilar. Hur många Leafar har vi inte i världen? Men å andra sidan, i just det här betygssystemet, när man betygsätter marknadsdominans, teknologi och vision, då kanske Nissan inte har så mycket att komma med. De har ju varit väldigt stillastående sen Leafen kom i princip.
Men alla röda utom Tata. Svårt att undra hur det ska uttalas.
Ja, är det Tata eller Tata? Tata låter roligare.
Ja, en aning, som är indiskt. Så är ju Toyota, Honda, Nissan, Mazda och Suzuki japanska.
Ja.
Det verkar ju inte alls ha funnits ett elektrifieringsintresse där. Och det är ju i denna bubblan, om man får använda det ordet, som Toyota har verkat i och kanske också bildat sin verklighetsuppfattning, samtidigt som att bolaget har totalt missat att ha örat mot rälsen i övrigt. Sådär. Och vi får ju se då de kinesiska bilmärkena ligga högt upp här tillsammans med tyskarna. Går Volvo under Geely då? Det måste de göra ju.
Ja, det gör de nog. Jag skulle gissa på att ganska många går under Geely nu för tiden.
Ja.
Med tanke på hur stora de börjar bli.
Verkligen. Och det är ju omställningsbetyg, är det som det står här under rubriken här på nyheten hos Alto Melbil. Får Tesla vara med då? De har inte omställt någonting. De började rätt.
Ja, det kan man alltid.
För där är ju bydd, det är ju på globalt då, plan. Och i Kina så, jag menar i Sverige så är ju det en liten mikrospelare.
Ja, de har ju framförallt fokuserat i Asien. Mm. Och de är ju enorma i Kina liksom.
Det ska också sägas att Malmös många elbussar står det bydd på. Så de är ju stora på den biten också.
Ja, just det. De tillverkar bussar också,
ja. Mm. Ja, men det är ju spännande. Det är fortfarande mycket kommentarer på våra YouTube-kanaler om att elbilar är en flyga. Så vi får väl se här. Kanske den här listan är omvänd egentligen.
Det
är,
men det var väl internet också. En gång i tiden. Ja, så att,
hon sa ju aldrig riktigt så, ska sägas. Det var en omskrivning av en journalist. Nog om det. Du är lite sugen på EV9. Du är sugen på de flesta bilar. Det är ju lite i sakens natur när vi gör detta. Och när jag säger du så menar jag vi. Men visst är Kia EV9 en stor, säkerligen prisvärd bäst jämfört med exempelvis EX90.
Det här tror jag kan bli den nya folkfavoriten i Sverige. Jag tror att den går hem hos väldigt många. Kia har ju blivit ett väldigt stort märke i Sverige överlag. Och nu kommer de med sin 7-sits elbil här. Volvo har ju räknat bort sig när de liksom lanserar på 1,1 miljoner. Jag tror att det skrämmer bort många. Kan Kia närma sig 900-sträcket här, då tror jag att de kommer lyckas jättebra. För det de har gjort nu då, det är att de har visat upp den nya Kia EV9 för press, så att man kan få se lite mer bilder, åsikter och tankar om bilen. Och då hänvisar jag till igen altomelbil.se, Kristoffer där som har varit nere i Tyskland och fått se den här bjässen för första gången då. Han har skrivit ihop ett litet reportage om det. tycker jag verkligen att de ska gå in och läsa. Lägger en länk till det också i show notes. Men det är ju egentligen ingenting nytt. Vi har ju vetat specifikationerna och det sedan innan. Det Kristoffer reagerar på här, det är ju hur gott om utrymme det är i bilen och hur många smarta funktioner som finns. Bland annat så den här mellersta sätesraden kan man vrida stolarna på så att du kan sitta bakåt mot den tredje raden. Lite mer grupp, samlad liksom. Och just att du kan vrida på den måste ju göra det jätteenkelt att sätta i en barnstol till exempel, tänker jag. Mm. Det kan ju alltid vara ett litet problem, har jag förstått. Men om du bara vrider stolen rätt ut, då är problemet löst, tänker jag.
Ja, ja, det där ISO-fixen kom ju för att fixa det delvis. Men det kan vara, ja nej, jag fattar inte det som ingen biltillverkare har egna ungar ibland, tror man.
Den får ju dra 2,5 ton.
Ja, det är mycket med den bilen som är imponerande.
Så. Ja, det känns som att de har liksom bockat väldigt många rutor.
Mm.
Det här är ju Tesla Model X, Volvo EX90, det är ju liksom det är de bilarna den konkurrerar med. Bara att den här bilen, jag hoppas verkligen att den hamnar under miljonen. För det skulle ju bli den första bilen som faktiskt gör det då. Alla andra ligger ju på över miljonen. BMW iX också som,
ja,
inte bara 5-sitser förvisso, men det är ju fortfarande en stor bil.
Ja, för att om den inte går där så är det ju ändå, då är plötsligt så är man ju uppe i Volvo-pris. Ja.
Precis, och då tappade lite fokus, mm, eller intresset. Som sagt, vi vet ju inte priset, för det har de inte släppt. Det ska de komma med under slutet av sommaren, eller någonstans, augusti tror jag de sa. Och då ska man även kunna beställa den här bilen. Och de första leveranserna ska förhoppningsvis ske innan året är slut, säger man. Med tanke på att EX90 försenas till, vad var det, Q2 2024 nu då, eller något sånt.
Ja, hemskt.
Då kommer vi alltså se Kia EV9 rulla på vägarna när vi ser den första Volvon rulla ut från fabriken.
Vilket monumentalt fiasko Volvo. Kia har ju alltid varit en sån här i fossilbranschen. Fram tills elbilarna kom och ställde till det, så har ju alltid Kia varit det märket som har typ gått bäst i Sverige bland privatpersoner. Om man räknade bort tjänstebilsförsäljningen som Volvo och till stor del också Volkswagen är med och dominerar, så var det liksom Nio, Kia Niro och Golfar som såldes privatpersoner nytt sådär. Så att Kia är ju stark, har ju en stark ställning i Sverige, just också för att det är väldigt prisvärda bilar.
Fast de har gått upp ganska mycket i pris, även Kia. De har ju fortfarande 7 års nybilsgaranti som lockar väldigt många, och det förstår jag. De här, många av de här andra större märkena har ju 2-3 år som mest. Liksom. Så då kan det ju vara en absolut trygghet att köpa en Kia istället. Men de är ju inte samma lågprismärke som vi tänker oss, eller som vi tänkte oss att de var en gång i tiden i alla fall.
Tänker du på elbilarna nu eller generellt?
Bara rent generellt.
Ja, jag har dålig koll på fossilbilarna nu för tiden. För jag tänkte när det kommer till el så är det så stor del som är priser som inte de kan påverka. Då. Stor batteriet och sånt. Däremot saker som går att påverka är ju laddpriset, och nu kommer ju då den stora prischock, använder jag, som jag tycker jag gjorde rätt då. Elli har höjt priserna med 53% för DC-laddning och hela 73% för Ionity. Och vi backar då lite, så Elli är ju det här abonnemanget som vi har pratat om så många gånger och till och med fått lite kritik för att vi pratat om så mycket. Men det är ju så att Elli har varit ett unikum i branschen genom att om vi kör utanför hemmet lite mer än normalt eller inte kan ladda överhuvudtaget, så som till exempel Kristoffer Gullin här hemma, då har ju Elli varit ett sätt att spara många tusenlappar varje år för många och månad för många andra. För att det har varit så himla billigt att ladda på just Ionity med ett abonnemang hos Elli för 165 kronor i månaden. Eller ännu lägre om man var lite tidigt ute. Som Kristoffer återigen. Men här hände då att det blev en förändring. Dels så tog de bort bindningstiden på 12 månader så att det istället är en månad. Och det var ju vettigt. Men i gengäld då så höjdes priserna med för svensk del enormt mycket. Vi gick från 3,30 kronor per kilowattimme till 5,70 kronor per kilowattimme för Ionity. Och sen så då kommer det till lite tyska andra laddnätverk, inte bara Ionity. Men det är ju ingenting som är aktuellt för svensk del. Och för DC-laddning då så blev priset i procent lyckligtvis att 70% då upp. Men det var ju ändå liksom att kostnaderna ökade till en nivå som inte längre var, gör att det överhuvudtaget är, vi vinner ingenting på det. För att priset ökar då från 4,95 på DC-laddning till hela 7,53 kronor per kilowattimme. Och 7,53 kronor per kilowattimme, det är ju, då ligger man ju med abonnemang på Elli, så ligger vi alltså över vad det kostar hos alla andra.
Ja, jag tror Recharge tar 7,29 i ordinarie pris.
Och det är ju sinnessjukt dyrt. Men jag menar, de här som vi tyckte var dyra, Circle K, när de kommer, vi skrattade att de hade 6 kronor per kilowattimme. OKQ8 hade också 6 kronor per kilowattimme plus minus några ören. De ligger ju där nu fortfarande, till och med gått ner lite. 5,99 tar Circle K nu och OKQ8 5,79. Helt utan abonnemang. OKQ8 kan du bara blippa kortet. Varför skulle jag någonsin vilja ladda någon annanstans än hos exempelvis OKQ8, där jag bara kör in och blippar mitt betalkort helt plötsligt?
Så är det. Jag håller helt och fullt med. Det känns lite som att Circle K och OKQ8 nu har börjat lite så här tävla om vem som kan komma lägst för att få locka kunder.
Ja, mycket kaffeförsäljning då.
Ja, och för min del, tävla på. Kom igen!
Ja, det där är ju intressant var konkurrensen ska gå. Så vi kan ju säga också så att det finns ju några också utvalda som kör olika dygnspriser, vilket gör att det kan bli billigt att ladda. Det kan bli väldigt billigt att ladda om vi är uppe på natten eller så. Eller ja, på kvällar och morgonen också faktiskt. Tesla ligger ju mellan 4 och 6-7 kronor. Kan de gå upp? Det är inte riktigt 7 kronor nu, men mellan 4 och 6,50 ligger de på. InCharge, samma sak där. 3,50 har de varit nere här, ser vi här på något, och upp på 6,50 ungefär då. Sen så ligger de på olika, alla sen ligger där runt 6, 7, 8 kronor då. Vi har ju också våra utmanare, våra favoriter, våra uppstickare, Refill i Malmö och Elmacken i Gislaved. Och priserna där ligger på mellan 5 och 6 kronor också där. Det har gått lite upp och ner beroende på elpriset då. De är bättre och snabbare på att anpassa sig efter elpriset. Många nu har sagt så här, men varför höjer Ionity priserna så mycket nu när elpriserna har gått ner? Ja, hur kunde Ionity ha så billiga priser när elpriset var så högt? Det är ju motfrågan till det då. Och till exempel så, det var ju stora köer här i elområde 4 till Ionity, för det var billigare att ladda på stan med ett Elli-abonnemang. Men det där är nog ingen riktig 100% korrelation så, utan Ionity har ju enhetspriser och det ska ju då korrelera över hela, över alla deras marknader. Och sen så är det ju någonting, någon strategiförändring har ju hänt här, för jag vet att man är dyrare på Ionity med Elli-abonnemang än vad Ionity är själva just nu. Jag vet inte om Ionity ska höja sina priser eller har gjort.
Nej, det har de inte, men däremot så kommer de ju med sitt eget abonnemang här när som helst nu. 6,44 kronor per kilowattimme, så betalar du 135 kronor i månaden. Men även Kia har ju höjt sina priser hos Ionity nu. Så att det verkar ju vara något generellt ut mot partners och så. För jag vet så har inte BMW eller Ford höjt priserna än, men gissningsvis så kommer väl det också snart.
Mercedes var ju först ut och höjde bara från ingenstans. Man tyckte det var jättekonstigt. Men då var det väl något avtal som gick ut eller någonting. Precis. Det här kommer ju förändra dynamiken helt. Det kommer inte vara de här köerna på Ionity utanför Circle K i vår ständiga slagpåse Värnamo. För att det finns liksom inget syfte att sitta där och vänta. Det är ju en sak att man kör dit av gammal vana eller enkelhet eller vad det nu kan vara. Men det finns inte längre något syfte för en annan att stå där och vänta, utan jag bara går och kör och laddar någon annanstans. Och samma sak är det ju med här dynamiken som kommer förändras då när det kommer till laddarna vid där det både finns Ionity och Circle K. Helt plötsligt så finns det absolut ingen mening att stå och vänta då när det är så att säga billigare hos Circle K. detta kommer ju dock ta något år för att förändras, den dynamiken. För att vi som har abonnemangen, det är många nu som tecknar upp här precis innan 1 juni, just för att vi gick ut och varnade för att detta skulle hända. Och det är klart att de abonnemangen löper ju ett år till då. Sen vet vi inte vad som händer sen om ett år. Det kanske också har förändrats sådär. Men baserat på de som ska få elbil nu, så det finns ju ingen som helst mening att betala de månadskostnaderna och sen cementera sig på ens 5,70 då, för att det kan, ja, om det sen är 6 kronor eller 1 krona upp och ner kilowattimme, så himla mycket betyder inte det, va. Men för dig som inte kan ladda hemma överhuvudtaget, så måste det här vara en jätteekonomisk smäll ju.
Ja, det är på den nivån att om jag inte hade haft tidigare L-abonnemang, så hade jag fått fundera på hur jag ens skulle, om jag ens skulle fortsätta göra mina långresor. För att alltså, jag är inte någon ekonomisk miljonär på det viset. Jag får ju betala ganska mycket pengar när jag är ute och kör. Och det här...
Ja, det där först, Kristoffer Gullin är inte en miljonär, fast han kör runt i sina miljonbilar.
Som jag har fått låna. Nej, men alltså det här är, åker man jättemycket elbil och man laddar jättemycket på publikladdning, så var Elli den räddningen som fanns. Nu så finns det ingenting. Det är typ Teslas abonnemang som kommer vara någonting, och då är det fortfarande 4-5 kronor per kilowattimme.
Med Teslas abonnemang kan vi ner till, ja precis, vi kan gå ner, lyckas pressa ner det till 4 någonting. Jag tror säkert att det kommer kanske gå under 4 här strax.
Det kan jag mycket väl tänka mig också. Jag tror för mig att det var så här 1,65 kronor per kilowattimme som det blir billigare. Och det är ganska lätt att räkna ihop om man laddar mycket publik.
Det är också så, förlåt att jag säger det här, men det är så himla tråkigt med Tesla-laddare. Det händer ingenting på skärmen.
Nej, det finns ingen skärm åt.
Nej, men det är också sådär, de är så väldigt specificerade också. De har inte, beror på om man kör 800 volts bilar och sånt där. Det är verkligen det här att det är inte den här härliga helhetsleverantören. Så.
Jag tycker att Tesla har gjort det jättebra på laddstationer, och de bygger ut mycket och så. Men laddstationerna i sig, kan jag hålla med om, är inte särskilt roliga. De är ju väldigt anpassade för Tesla och ingen annan.
Men precis.
Men vi får helt enkelt se. Jag har ju lyckligtvis abonnemang till december nu med mitt billiga, så att jag är inte jätteorolig än. Men ja, efter det får vi väl helt enkelt se vad som händer. För som det ser ut just nu, så skulle det vara rent ekonomiskt för mig bättre att inte köra elbil med de här priserna.
Yeah.
Och det jag publicerade en video häromdagen, lite mer krönikaform, där jag ropade ut markägare, kommuner, BRFer och alla andra som har boende på sina marker, att sätta upp laddstolpar hemma, för det är det absolut bästa sättet att öka elbilen i Sverige. Publik laddning ska man inte behöva vara beroende av för att köra elbil, och man ska inte behöva bo i en villa för att köra elbil, utan vi måste få upp fler publika laddare där, vid fler bostadshus, där Stockholm tycker jag har gjort ett jättebra jobb med att ställa ut publika laddare på allmänna parkeringar. Resten av Sveriges kommuner behöver ta efter.
Ja, det behöver de absolut göra. Det är ju skam på torra land att det finns bostadsrättsföreningar som är, vi tror inte på det här, eller det fortfarande så är det brandfarligt. Vadå brandfarligt? Sätt in en krutdurk av bensin och olja och diesel i garage och tänd på, så ska du se att det kan brinna. Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Volvo EX30. Denna bil som mer än någonting annat ska förklara varför Volvo ska vara med i elbilsracet. Och för varje nyhet som presenteras så ser jag hur Christoffer Gullin sjunker längre och längre ner i stolen. För detta var ju lite av din drömbil här när den presenterades.
Ja, den har ju inte presenterats än.
Nej, men presenterades som produkt.
Ja, som alltså det jag såg framför mig, det var ju en EX90 i miniformat. Och kände, ja, nu det här vill jag ha. Nu är vi hemma. Vi har fortfarande den här schyssta premiuminredningen med liksom snygg, det är cleant. Vi har liksom en bra räckvidd. Vi kanske inte har LiDAR på taket. Det struntar jag faktiskt i. Men att vi har den här kvalitetskänslan som kommer från EX90. Och så säger Volvo bara nej. Tänk dig EX90 och så tänker du precis tvärtom. Där har du EX30. De har ju kommit ut med lite detaljer och nyheter allt eftersom här under de här kommande veckorna och lär väl fortsätta med det fram till den 7 juni när de visar upp den här bilen. Och jag blir bara mindre och mindre imponerad. Först så kom de ju med de här med hur räckvidden ska vara. Det ska komma som bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift och med två olika batteristorlekar. Som längst så ska man komma 48 mil enligt VLTP, säger de. Det känns ju då uppenbart att de tänker sig att EX30 ska vara en sekundär bil. Det ska inte vara den primära bilen. 48 mil tycker jag känns ganska lite på en primär bil.
SUV också, de är inte så bra på luftmotstånd Volvo och kanske lite tyngre också. Det är lite större hastigheter där så drar du ner den räckvidden ganska så rejält.
Det hjälper inte till. Samtidigt så kommer de ju längre med sina C40 och XC40 idag. Och då kan jag tycka att så här, ja men kom igen. Sen så kommer de med lite nya grejer. De pratar om en avskalad interiör. Vilket verkar betyda, eller vilket faktiskt betyder nu då, att den får ingen förardisplay.
Sluta!
Man har en 12,3-tums skärm i mitten. Du har dina förare, liksom detaljer så högst upp på den skärmen. Och där så får du en härlig vy att se utifrån, eller vad man nu säger. Men ingen förardisplay. Inte heller någon head-up-display som standard. Vilket gör att det blir lite som med Tesla. Just också att man väljer att ställa skärmen lodrätt och inte vågrätt gör ju att spontant tänker jag att det måste komma ganska långt ifrån föraren. Hos Tesla Model 3 och Y så har man ju ändå skärmen vågrätt och det är precis bredvid dig. Nu blir det lite mer avstånd. De verkar sitta rätt högt upp förvisso, vilket ska hjälpa till att se. Och Volvo har säkert tänkt på det här och allting. Men jag kan inte låta bli att tycka att det ser lite märkligt ut.
Risken med EX30 är ju att den är allting annat än det som vi hoppades. Det vill säga den här nya moderna elbilen på en ny elbilsplattform utvecklad på Hisingen heter det väl. Men det kan mycket möjligt vara en bil där man har fått ta så mycket hänsyn till vad heter den? Seeker 01 va?
001.
001 ja. Det är väl exakt samma plattform väl. Det är ju så att EX90 är ju producerad på, eller rättare sagt producerad. Den är inte producerad. Den har inte kommit ännu, men den är ju gjord efter Volvos egna lilla plattform då, som baseras på den här gamla SPA-plattformen som bensin, diesel och plug-in hybriderna är på då va. Och där skulle man ju bevisa sig själva att det var att det är där det händer. Det är där liksom svensk ingenjörskonst är the shit. Det ska också sägas att den här SPA-plattformen, den togs faktiskt fram innan Volvo såldes av Ford, för att den skulle göra det attraktivt. Det var där liksom värdet på Volvo låg då. Och sen så är det ju den man har utgått från när vi har gjort då EX90 och Polestar 3. Det har ju visat sig att det där blev ju ganska tunga bilar och kanske inte mega optimerade och så vidare. Va? Resten av Geely-världen har fått förhålla sig till deras sån här jättemodulerbara elbilsplattform som är så bred så att det knappt går att säga att det är en och samma, utan det finns liksom SEA1, SEA2, SEA-E, SEA-S, SEA-C. Och det ska ju sägas då att jag får delvis ta tillbaka det, att det är syster, helt syster till Seeker 001, för att Seeker 001 och även Polestar 4 och Polestar 5, de baseras på SEA1-plattformen som då är för större bilar. Alltså det vill säga E-klass, europeisk E-klass då. Medan SEA2 som ju är då smart och Volvo EX30, den är ju då för D-bilar, alltså mer kompakta bilar enligt den europeiska klassen då. Och D-bilar är väl nu blir jag osäker här, men ID3, är det en D eller C? Är det nog en C-bil va?
Ja, det skulle jag nog mer klassa
det som. Ja. Så det är ju en liten bil D är ju stort liksom, men C är en liten bil, och EX30 ligger någonstans i mitt ändå. Alltså den har en anledning att jag tvekar lite på vad jag ska säga här nu. Det är nog inte så mycket mig det är fel på, det är mycket Volvo. Den har en liten identitetskris, för man försöker liksom sälja in den som en liten bil som är stor.
Ja.
Den alltså 30 då istället för 40. Men ändå stor på insidan, och sen så är det den här plattformen från Kina då som man liksom man får förhålla sig till. Jag tror att den här bilen är en helskotta kompromiss mellan olika viljor på olika kontinenter. Och det här att jag tror inte, alltså från svensk del, jag vet inte om man skulle vara så himla teslifierad här bara från svensk håll faktiskt. Jag tror att man skulle ha haft bättre självkänsla där. Men det här med att den ska vara någon förardisplay verkar ju vara en jävla grej nu från vissa håll. Alltså.
Ja, jag tycker inte om det, och det dödar i princip bilens för mig. Jag tappade intresset direkt. Också det här att man kör med Harman Kardon-systemet istället för Bowens & Wilkins-systemet. Det har man ju tidigare gjort. Även i XC40 där Harman Kardon var det högsta systemet. Ett helt okej system, men inte så här märkvärdigt. Bowens & Wilkins-systemet i till exempel S90 och XC90 och det är ju fantastiskt. Och jag hade hoppats på något liknande. Men det kanske, alltså Volvo kan ju mer om hur marknaden ser ut än vad jag kan. Jag vill ha en mindre premium SUV som jag kan använda som min primära bil. Det vill uppenbarligen inte marknaden ha.
Jag tror man ska inte ge allt för mycket cred här. Vad är det som visar att Volvo kan marknaden?
Ja, men alltså det är inte bara Volvo. Vi kan ju ta alla andra också. Det finns ju ingen liten premium SUV som är en bra primär elbil.
Hur liten?
Nej, men alltså EX30, vi har BMW iX1 och så vidare de här. BMW iX1 är en jättefin premiumbil. Men helt ärligt, som elbil är den inte fantastisk.
Det finns fortfarande lite utvecklingspotential här. Och Volvo tog alltså inte den. Utan den skulle bli den här lilla stadsbilen som överhuvudtaget inte ska kunna få konkurrera mot den kommande storsäljaren som motsvarar då. Ja, det är ju egentligen EX60 då ju, naturligtvis. Det är ju, får man ju se om det kommer någonting emellan där nu om man liksom, eller så här, nej men vi har EX50 här för att vi helt plötsligt skulle minska storleken men bredda hjulbasen baserat, alltså relativt sådär, i och med att man ställer om då lite baserat på att elbilar hela tiden lanseras nu som, ja de är mindre men de är större. Så, det är inte bara Volvo som gör den lanseringen så, utan
nej, absolut inte. Så
Volkswagen också där med ID2 då, som är den är som en polo på utsidan och golf på insidan.
Det jag börjar lite fundera på nu, det är ju som sagt smart number one eller vad den heter. Kanske skulle skippa liten premium SUV och bara köra lite rolig bil istället, för Smart Number One ska ju komma i bra bussutförande.
Där är du vet, jag har
det, och den har man ju sett. Den har de ju visat upp på E-Car Expo, så den har ju suttit i och liksom vet ju vad jag kan tycka direkt så. Den har dessutom en fördisplay, bara det.
Revolution. Tur att jag är trygg i mina Audi-val där.
Gud vad tråkigt. Alltid kör samma bil.
På tal om det så har jag ju gått och insett att jag börjar ju bygga upp nu orimliga förväntningar på Audi A6. För att
det gör vi nog alla.
Ja, precis.
Ska jag säga det. Alla går runt och väntar på
den. Och så får den inte kosta 1,5 miljoner heller, för då blir det utanför budget. Men jag har ju gått och insett att jag är ju egentligen inte SUV-människa. Här kom jag, det var bara när jag var 40-årskrisen. Nu är jag 41, vet du, eller 42 eller vad jag är. Och då... Så, nej, det var ju faktiskt ET7 som jag körde och bara kände, alltså stor sedan, fast då gärna med bagagelucka, det vill säga en herrgårdsvagn då, som vi får säga som svenska. Ja, men en kombi av den. Och så bara kände jag, okej, okay, och så Audi, och, ja men A6, det är ju det jag har gått och väntat på hela livet. Och så den formen, ny plattform från Porsche, alltså wow. Wow.
Nu sitter alla och, som lyssnar här och bara, ja, vi vill ha kombi. Äntligen har du också fattat det.
Ja.
Jag har inte gjort det än. Jag har lite mer SUV, kanske sedan. Men
ja.
Kombi är ju verkligen något vi har väntat på. Så A6 ser riktigt snygg ut.
Det som är så fint med A6 är ju att de har ju lyckats släppa den och visa den just som kombi då. Och de här linjerna, allting är ju perfektion. Inte som du vet Mercedes kombis där de släpper sig sedan. Mercedes har alltid varit sedan. Mercedes är liksom limousinsedaner. Och sen har de bara lagt på någon liksom, klistrat på någon hundkoja där bak. Och det ser ju för jävligt ut så. Det finns ju nu har det kommit vissa Mercedes kombis som känns som att, men det var ju verkligen så här, men alltså du ska inte ha kvar de här sedanlinjerna och sen bara trycka ut. Det ser så konstigt ut. Men A6an, wow vad den är rätt som herrgårdsvagn.
Jag tror att den kommer bli riktigt populär i Sverige för tjänstebilsförare.
Det tror jag också om för de företagen där man faktiskt kan prångla in den. För att
den kommer inte vara gratis.
Audi har inte det här behovet att... För att man ställer ju om strategin där igen där för något år sedan om att nej, nu bestämmer vi oss en gång för alla att Audi är vårt lyxmärke utan att det blir obscent. Alltså det vill säga Porsche. Porsche är Porsche, det är ju lyx. Men det är ju också någonting helt annat. Det är ju en identitet. Det är ju nästan så att du måste ansöka om att få gå in i Porsche återförsäljare. Sådär. Och jag menar, Volkswagen har ju Ducati, de har ju vad heter den här blåa bilen med en nos som kör jättesnabbt. Bugatti, ja just det.
Bugatti?
Ja, just det.
Jaha,
alltså,
okay.
De har ju lyxbilar. De har ju lyxbilar, snabba lyxbilar sådär överallt, högt och lågt, Volkswagen. Men just det här för någonstans fortfarande människor som inte är herrgårdsägare va, liksom, så ska Audi vara det här märket, premiummärket, det Volkswagens premiummärke. Och det tror jag man kommer, därför kommer man nog inte vara rädd att ta betalt heller, för att vet, försäljningen kan alltid gå ner till Volkswagen-nivå annars då. Men något som inte är Volkswagen-nivå utan snarare, ja, vilken nivå är Toyota Beyond Zero 4X. Vad är detta Toyotas första elbil som ska hävda sig på marknaden?
Ja, det kan man ju egentligen fundera. Vi har ju inte haft så mycket att göra med Toyota på podden här. Och det är ju helt enkelt för att de inte har haft så mycket att säga om. Men nu så har de ju sin BZ4X och jag tänker att medan jag kör den så tänker jag att det också är perfekt att prata lite om Toyota och allt runt dem och deras elbilar här. För de har ju satsat jättemycket på vätgas och tycker det är jättespännande och så. Det har ju kanske inte resten av marknaden tyckt, utan de har ju kanske tyckt att batteribilar är det bättre valet och... Där får man ju ändå säga att Toyota har lyckats väldigt bra med sina hybrider. De har ju haft hybrider i hur många år som helst och batteriteknik kan de ju. Vissa menar ju på att de inte kan det. Men det är ju inte sant. Toyota är ju riktigt bra på batteriteknik. Men sen kom ju egentligen den här första elbilen, Beyond Zero 4X. Och den har ju fått massiv kritik för att den inte går så långt som den ska enligt Motor.nos vintertest som vi pratade om när det gjordes av, så skiljer det över 35% mellan VLTP-räckvidden och den faktiska räckvidden. Den var den största förloraren i det testet. 35% är jättemycket. Man pratade också om begränsningar i snabbladdningen, att det bara gick att snabbladda 2 gånger per 24 timmar, för sen så begränsades hastigheten för bilen och det gjorde man ju för att skydda batteriet och så. Man angav storleken på batteriet brutto och räknade räckvidden utifrån det. Så struntade man lite sådär i nettostorleken och det, så kan man ju inte göra. Utöver allt det här tycker jag är jätteroligt, för Toyota är ju som sagt världens största biltillverkare, så ramlade ju hjulen av på bilen. Så att Toyota var ju tvungen att återkalla de här få bilarna som faktiskt hade blivit sålda. Det gick så illa att i Norge så fick man faktiskt lämna tillbaka sin BZ4X om man ville. Toyota köpte tillbaka bilarna. Så det har verkligen varit en kaotisk historia för Toyota BZ4X och Toyota i övrigt när det kommer till elbilar. Då kan man ju tänka sig att ja, men det är, nu har de ju fått ordning på det här. Men det har de ju egentligen inte. För bara för så här 2 veckor sedan så gick ju någon chefsforskaren på Toyota, Jill Pratt, ut och sa att alla batterier, de borde gå till hybrider. För då används de till fler bilar och då kan fler bilar gå över till att vara mer miljövänliga än elbilar.
Vad tror man ska hända med sånt uttalande? Det är lite så här, vilken makt tror man att man har egentligen? Man är ju, det är ju luft.
Ja, det är jättekonstigt. För det enda man gör, det är ju att visa att vi vill inte satsa på elbilar. Men man har ju en modell nu och även hos Lexus så har man ju en version av den här modellen nu. Så att nu finns de ju på elbilsmarknaden och då borde ett sånt uttalande aldrig få gå igenom hela vägen ut i press. Men de försöker ju också nu när de har kommit med den här nya modellen också att täcka över de här grejerna och säga ja, vi vet att vi kanske inte gjorde helt rätt, men nu har vi tänkt om och vi har kommit tillbaka på nytt. Och i första sidan i det här pressmaterialet som jag har fått så är det ett par punkter om vad det är man har gjort. Och då är det ju saker som att man har optimerat räckviddsbufferten så att den inte ska vara så stor som den var tidigare. Man har satt dit en procentmätare i fördelsplayen, för det hade man inte tidigare. Då hade man bara en sån här soppamätare i princip som visade hur mycket batteri man hade, vilket kanske inte är helt optimalt i en elbil. Man har utökat till 4 laddningar per 24 timmar och 4 laddningar, jag ska säga cirka 4 laddningar, det är 170 kilowattimmar som du kan ladda på 24 timmar. Energiförbrukningen som man visar i bilen, hur mycket bilen gör av med, det här tyckte jag var så konstigt. För tidigare så visade man alltså energiförbrukningen och sen så gissade man lite laddförluster och så visade man den förbrukningen. Vilket gjorde att förbrukningen i bilen blev ju skyhög. Och jämfört med övriga konkurrenter så vart ju BZ4X en riktig elektronslukare. Så nu har man tagit bort den här gissningsleken och så har man liksom faktiskt visat vad bilen drar. Vilket är det jag kan tycka att man förväntar sig på av färddatorn. Inte att den ska gissa laddförluster också när man väl stannar och laddar.
Det var lite så ärligt på något sätt som gick fel.
Ja, men lite så. Ja.
Och då hade man kunnat visa som laddförlust istället som en intressant snack om att få upp ögonen för det. Alltså.
Precis, det hade ju varit ett bättre sätt att göra det på. Men inte inbakat i förbrukningen på det viset. Men ja, det var det man gjorde. Om vi ska prata lite om bilen då. Det är ju inget att skryta med. Det är plastigt i princip överallt. Det är blandat med pianolack och så riktigt sån här hård plast som jag knappt förväntar mig i de billiga MG-bilarna. Du vet, de här knottriga, riktiga hårdplasten med lite vass kant sådär.
Så man är nästan rädd att de ska krackelera om det blir för kallt typ.
Ja, men precis. Precis. Det är så billigt där. Förarmiljön är rätt trång. Man sitter lite som i en... ska vi säga cockpit-liknande, det är ett ord vi tycker om att använda som journalister, men det är väldigt tydligt hur du ska sitta, vart du ska titta. Du har också så här en förardisplay som är väldigt långt bort ifrån dig och du tittar över ratten. Så att den är ju i någon så här mellanformat, den är ju inte lika högt upp som en head-up-display, men den är inte lika långt ner som en normal förardisplay, utan den är någonstans där i mitten. Känns lite konstigt första timmen, men sen så tyckte jag faktiskt att det var riktigt trevligt. Det är inte heller något kraftpaket i den här bilen. Det är AVD-versionen som jag kör, den finns även som framljusdriven. Och den som jag kör, AVD då, 160 kW, dubbla motorer. En förbrukning enligt WLTP på 17 kWh per 100 km. Och en räckvidd på strax över 410 km. Det är inga märkbara siffror, det är ingenting som är särskilt intressant, liksom så. Däremot så kan jag nog tänka mig att den är runt 17 kW per 100 km i förbrukning också. För att det är ganska lätt att ligga på motorväg under 20 kWh. Jag har ännu inte gjort något faktiskt räckviddstest med den, men av det jag har kört så den verkar ändå rätt snål, men det finns ju inte så mycket motor att göra av med liksom, så det säger sig själv då. Batteriet 71,4 kWh brutto, 64 kW netto. Det var ju här som de använde sig av 71,4 kWh för att visa hur bra stort batteri man hade och hur långt man kunde komma, men det är ju ganska onödigt och veta vad brutto är då. Det är netto som är användbart som vi är intresserade av. Och varför gör de alla de här kompromisserna? Varför har de gått ut och sagt, varför har de hamnat i det här problemet med att etablera sin elbil? Alla vi som kör elbil idag, det är liksom inga, det är ingen intressant elbil. Jo, de har ett batterigaranti på 100 000 mil. 100 000 mil. Eller 10 år. Det här, spontant tänker jag att som taxiförare så måste du ju bli eld och lågor för det här. För det är ju bara de som kommer upp i 100 000 mil på 10 år. Men det är ju därför man har gjort så otroligt mycket konstiga saker som att begränsa snabbladdning per 24 timmar. Att man har valt att ha en väldigt stor buffert på batteriet och det. Det är ju för att man ska fortfarande kunna lova 70% av batteriet efter 100 000 mil.
Det är slut på Toyota Corolla då på Volt.
Det får man väl säga, va?
Ja, det är fina bilar där. De går och går och går om också.
Och det är ju precis det som är tanken med Toyota BZ4X, tror jag. Jag tror inte att någon som är intresserad av elbilar på det viset, eller liksom som har elbil idag, är intresserad av att köpa en Toyota BZ4X. Och de som köper en Toyota BZ4X, det är de som åker runt med My Toyota is fantastic klistermärke på bagageluckan idag. De som funderar på att byta upp sig till en ny Toyota, för att Toyota är det enda bilmärke som finns för dem. Och så går de in i hallen och så ser de en hybrid och så ser de en elbil och så tänker de att ja, men elbilen kanske skulle vara intressant, och så tar de den istället för hybriden. Vilket ju såklart är en fördel. Jag tror att det är de personerna som har det här tunnelseendet och det är bara Toyota som finns. Alla andra märken är helt ointressanta. För dem kommer BZ4X vara en fantastiskt trevlig bil. För oss andra som skulle kunna tänka oss andra märken så är BZ4X inte ett alternativ riktigt. Den börjar på 579 000 kronor. Och exemplaret jag kör kostar 695 000 kronor. Då är det ju AVD fullsmetad med all lullulutrustning och det. Det är jättemycket pengar. Och det finns andra bilar jag direkt tänker på för de priserna som inte heter Toyota. Men som sagt, för de här Toyota-fans-skaran som är väldigt stor. Det är som sagt världens största biltillverkare och det är många som älskar Toyota. Och inte kan tänka sig något annat än Toyota. För dem är BZ4X framtiden.
Det lät ju lite. Ja, nej, där har ni er framtid. Era fantastiska Toyota-framtid.
Nej, men alltså, jag tror helt ärligt att det är därför bilen finns. Och jag tror att det är de som kommer vara intresserade av den här bilen. För att de går in i hallen och tänker att nu ska jag köpa mig en ny Toyota. Och så bara, ha elbil, ja, det kanske skulle vara spännande och intressant. De kommer inte gå till hallen bredvid och se liksom, Tesla, Polestar eller vad det nu handlar om. Utan det är Toyota. För att de vill ha driftsäkerheten som Toyota alltid har stått för. Och som jag ändå får säga fortsätter stå för i BZ4X. Och jag menar, det är en skön bil att köra. Det är absolut inget fel på den så. Men den har ju lite konstiga begränsningar. Ja,
det är ju väldigt dyr. Alltså, det måste vara den dyraste fyrhjulsdrivna bilen i alltså icke-lyxklass. Liksom. Elbil.
Ja, det vet jag inte.
Volkswagen börjar ju till exempel på 660 000.
Nissan Ariya börjar väl också runt 580 000. Men det är ju direkt en mycket trevligare bil. Bara man sätter sidan. Även i
Polestar 674 000 fyrhjulsdrivna. Skoda Enyaq 675. Och detta är ju en bil som är betydligt lägre. Man får mycket plast för pengarna, så att säga.
Det får man.
Vad är det som är på sidan? Jag tror att det var typ av krockar och lagar. Men det är någon designelement så att den är svart på sidan.
Du tänker på de där plastdelarna?
Ja.
Ja, det är ju plastdelar. Så det är ren design. Det
är så det är. Det är de. Ja. Det där är. Mm, okay. Det är
kan,
plast på utsidan, plast på insidan. Liksom.
Jag tycker att det är en jätteful bil. det går inte att säga på ett annat vis. Med rätt färg så kan det se helt okej ut. Jag har fått den i vitt. Och när man har stora svarta plastsjok på bilen då ser det ju bara ihop som, alltså ihoplappat ut. Det är liksom, ja men det här sitter tillfälligt här medan vi väntar på att nya delarna ska komma. Nej, det här är faktiska designen på bilen. Det är lite spännande. Som sagt, på elbilsveckan.se så kan man se en bild på den. Men jag hade nog inte valt vit om jag skulle köpa en BZ4X. Jag hade nog inte valt en BZ4X från början. För att jag åker inte runt med My Toyota is fantastic. Men för den som gör, grattis. Du kan nu köra elbil.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tack för den genomgången, Kristoffer. Nu har du genom din goda konsumentjournalistik, jag höll på att säga konsumentteknikjournalistik, men det är det ju också, kan man säga, här är säljbilar, så har du alltså räddat en hel del människor från att köpa en bil som de kanske inte skulle uppskatta så mycket. Lite beroende på vilka behov man har. Och när man är ute och kör så behöver man ju ladda. Och inte helt ovanligt är att ni stöter på veckans sponsor då, som är Kempower.
Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
Tack för det, Kempower. Veckans avsnitt är i sitt slut, i sitt ända, i sitt, jag vet inte alls vad jag försökte säga där, men slut är det i alla fall. Och ni når oss på info@elbilsveckan.se. Skulle ni vilja mejla Kristoffer så är det Kristoffer med CH och 2F @elbilsveckan.se. Och jag heter ju SC efternamn, så varför inte mejla SC@elbilsveckan.se. Vi hörs och vi syns nästa vecka. Hej!
Hej på er!